Det här med hemmasittare, det tror jag är någonting som alla som jobbar i skola kan känna igen. Och här skulle jag vilja dela med mig av ett litet försök som jag gjorde efter Petris avsnitt faktiskt. Det var en solskenshistoria.
Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning, hälsa och lärande. Jag heter Karin Rådberg och vid min sida är alltid så positiv och glada Niklas Åkerblom. Hej Niklas, hur mår du och hur är läget idag?
Tack, jag mår bra Karin. Tack som frågar. Men fokus ska ju inte ligga på mig en dag som den här, utan grattis på födelsedagen.
Men tack Niklas, tänk vi poddar alltid när jag fyller år.
Andra året i rad.
Och ändå så åldras jag inte.
Nej, blir bara yngre för varje gång man ser dig.
Och igår kväll så tänkte jag, åh nej, nu kommer Niklas säga att jag fyller år. Eller, och ja, det är kul att någon uppmärksammar mig. Men det slog mig ju att jag visste ju inte när du fyller år, så då googlade jag på dig. Och då visade det sig att du fyller den 13 februari, så tänkte jag, attans, jag missade även i år. Men det verkar finnas fler Niklas Åkerblom i den här världen. För ja, du fyller inte den 13 februari.
Nej, det gör jag inte alls, utan jag är septemberbarn.
Ja, så jag kommer att gratulera dig i september. Och sen grattis i efterskott från föregående år.
Tack, det är kul att du tänker på mig. Jättebra.
Du, vi ska ju försöka summera ett fantastiskt poddår, eller så här, tre fjärdedelar in i det här fantastiska poddåret.
Men jag tycker, på något sätt känns den här podden mer naken att spela in. Liksom. För nu är det liksom, du och jag som ska prata om det vi har lyssnat på, med lite exempel från våra verksamheter. Och vi är ju, eller i alla fall jag är extremt ödmjukt inställd till att det är jättesvårt att få till en organisation på en skola som fungerar. Och så är jag lite rädd att det ska låta det här avsnittet som att det är enkelt. Och det är allt annat än enkelt det här.
Ja, men det här är nog det. Alltså, jag har inte haft så många jobb i livet ändå. Alla jobb har väl relaterat till skolan, men det är svårt att få alla delar på plats samtidigt och göra det här jobbet. Det är mycket, mycket, mycket som man inte förstår när man står utanför och blickar in i en skola, vad som behöver ske så. Så att vi är ödmjuka inför den här utmaningen.
Verkligen, och jag tycker också att man ska säga så här. Vi kommer in med en del exempel från kanske våra egna verksamheter, men även verksamheter vi har tagit del av. Och man ska verkligen se det som exempel. Det går att göra på många olika bra sätt. Och man behöver nog hitta kanske sitt egna sätt med detta som inspiration eller som tankeväckande eller kanske som för vissa då, avskräckande exempel.
Så kan det vara. Och hade det varit så att det fanns ett facit på hur du ska bedriva skolorganisation eller skolutveckling, så hade ju inte vi behövt.
Så är det ju.
Det är olika behov, olika förutsättningar, olika organisationer och så vidare. Men du, om vi börjar från början lite grann. Vårt första avsnittet för läsåret 23-24, det var ju med den fantastiska Petri Partanen. En av mina favoritforskare, om man får vara så nördig att ha en sån. Vad tar du med dig från det avsnittet, Niklas?
Ja, men det är så svårt tycker jag att sammanfatta ett avsnitt till bara några få saker. Men jag tänker ju framförallt hur vi riggar goda möjligheter för elever som vi sedan tidigare vet har haft det svårt. Jag tar även med mig den preskriptiva elevhälsan. Och jag tar med mig från Petri en känsla av att elevhälsa är inget som finns någon annanstans eller där borta, utan elevhälsan, det är vi som gör det. Alla vi som jobbar med barn och elever som är en del av elevhälsan.
Ja, men verkligen, jag håller med. Kan du, det här med det jättesvårt ord, preskriptiva elevhälsan, utveckla gärna det lite grann.
Ja, och det var vi även inne på i avsnittet med Pia Skott lite grann, som kom lite senare. Men Petri var ju inne på att det är en fara att jobba med ett elevhälsoteam på ena sidan diket och den övriga verksamheten på andra sidan diket. Det är en fara med att man ser på sitt elevhälsoteam som någon som ska komma och berätta hur man ska göra. Och jag har ju tänkt mycket på det här som Petri pratar om sedan dess. Och en av de sakerna som jag har tänkt på är ju att man lämnar aldrig ifrån sig ett ärende till något elevhälsoteam, utan man viger in elevhälsoteamet i sitt ärende, så att ansvaret som jag har som pedagog, det kvarstår. Jag kan inte förvänta mig att någon kommer och berättar hur jag ska göra som lärare. Lärarna är så skickliga. Det man kan förvänta sig av ett medlemmarna i ett elevhälsoteam är snarare någon att bolla med, någon att försöka hitta nya perspektiv, någon att jobba tillsammans med, för det behövs.
På min skola så har en ganska ny skolsköterska, och det är så bra för att hon är jätteduktig på sömnrutiner, kost och motion. Så har vi elever som behöver stöttas ytterligare, så kan hon ha den typen av samtal också. Hon kommer in med sin kunskap, och hon kan också lära oss, alltså vi övriga på skolan, vad vi kan lyfta med eleverna. Så att det finns expertis på vissa ställen, eller på många ställen, där man kan lära sig av varandra och hjälpas åt kring eleverna. Ofta är det ju kanske inte bara sömnen som är en utmaning, utan det resulterar ju kanske till andra pedagogiska utmaningar också. Jag är just nu inne i frånvarouppföljning. Vi är där. Så då är det klart att jag funderar mycket kring den problematiska skolfrånvaron. Och Petra hade ganska många tankar kring hur man liksom tidigt får med sig eleverna i vad som komma skall. Så det tar jag med mig. I avsnittet med Petra så fokuserade vi på skolstart. Men det kan man ju ha liksom skolstart efter varje lov. De här eleverna som vi vet gärna eller ogärna kommer till skolan av olika anledningar, hur riggar vi bra situationer, hur möter vi upp dem? Så det tar jag med mig. Mm. Och jag har precis läst en jättebra bok, tyckte jag, som är skriven av Nadja Ylner. Hon är journalist och har erfarenhet av ett barn som blev hemmasittare. Och hon varvar det med sin personliga berättelse om hur det påverkade henne och familjen och framförallt sitt barn. Men också med vad forskning säger, olika statistik kring hur skolfrånvaron ser ut i Sverige och så. Så det är verkligen en rekommendation. Nu håller jag på att läsa Cirka Perssons bok också. I vårt yrke så finns det så många saker man inte kan, och det ska man vara ödmjuk ifrån, och det har jag lyft flera gånger. Men det som är häftigt med vårt yrke för mig är i alla fall att när jag upptäcker en sån här, men här är en glipa, här saknar jag kunskap, då finns det alltid någon bok eller en podd och lyssna på och lära sig mer. Eller kollegor också, bolla med kollegor, hur gör ni med de här sakerna? Så det är kul att jobba i skola och liksom på något sätt jobba med kunskap, men sen också hela tiden behöva lära sig nya saker. Det uppskattar jag jättemycket.
Ja, men verkligen. Det här med hemmasittare, det tror jag är någonting som alla som jobbar i skola kan känna igen. Och här skulle jag vilja dela med mig av en litet försök som jag gjorde tidigare. Efter Petris avsnitt faktiskt, så hade jag en elevskola som började att tycker att det var jobbigt att komma till skolan och börja att närma sig en hemmasittande elev. Och vi prövade att bjuda den här eleven på lunch. Inte på skolan, utan ute på restaurangen. Och eleven kom då ut från hemmet. Fick en rutin att man tar sig ut från hemmet. Och man åker hem och det är med bussåkande och passar bussar. Eleven fick också möta, jag tror det var 4 olika personal på skolan under de här 5 dagarna. En personal gjorde alltså 2 luncher. Eleven kände sig sedd. Eleven kände sig lyssnad på. Eleven fick ännu fler vuxna som eleven kan veta att den kan vända sig till när det blir jobbigt i skolan. Och vi gjorde det som ett försök. Liksom att vi kommer liksom inte släppa greppet om dig. Och eleven är nu fullt i skolan, 100%. Så det var en solskenshistoria.
Ja, men det är det verkligen. Och den är så viktig att lyfta upp, för att ibland så står man ganska handfallen inför de här situationerna och vet inte riktigt hur man ska göra. Och du hade ju inte facit när ni testade. Ibland så måste man ju testa och se.
Men ja, och jag tror inte det är så här, åh, nu ska vi äta lunch med alla våra elever. Det är inte det som är grejen, utan jag tror våga tänka utanför boxen och göra någonting. Mm. Kan jag själv känna igen mig att man hamnar i fällan, nu har vi gjort allt. Men det har man inte, utan det finns så många små saker man kan göra för eleverna för att försöka att de ska trivas på skolan. Så den tog jag med mig från, även om vi inte pratade om luncher med hemmasittande elever hos Petri, så tog jag med mig den och det blev faktiskt väldigt, väldigt bra.
Men det är ju det som är så roligt med podden och få ha det här som en del av sitt jobb. Det är ju att man tvingas tänka och ställa sig frågor och också ibland rannsaka sig själv eller ganska ofta. För det är ofta så här som jag kommer tillbaka med idéer som du kanske har kläckt eller en idé som har tagit form efter att någon av våra kloka gäster har varit här. Och sen så kan man ta med sig den rakt in i verksamheten och se hur kan vi göra det här på vårt sätt. Det är jättebra, det är värdefullt.
Och där sa du något viktigt, hur kan vi göra det på vårt sätt?
Ja, nej, men det behöver ju man fundera över.
För one size doesn't fit all, utan nej, det är, man, behöver, man behöver se hur kan det här funka på den skolan där jag befinner mig med de eleverna och lärarna som jag har. Men du, jag vet att vi har två olika lunchlösningar.
Ja, men precis. På min skola så kan inte eleverna välja sin lunchtid, utan årskurs 4 och 5 äter ihop en viss tid med sina lärare och sen kommer sexorna med sina lärare, sjuorna, åttorna och så sist niorna. Och min tanke när jag gjorde så i schemat, det är att man ska äta med elever som man känner och är trygga med så att ingen ska bli ensam. Så har jag tänkt. Men sen så diskuterade vi det här och du berättade hur ni har tänkt på din skola. Och det är ju samma, ni har ju samma tanke vad ni vill uppnå, men ni gör det på ett annat sätt. Så berätta.
Ja, och här vill vi verkligen slå fast med att det här är ingen tävling om vem, om det finns något rätt eller något fel sätt, utan bara två sätt man kan lösa det. Det vill säga att man äter med sina lärare som man alltid träffar, det blir en stor trygghet. På min skola kan man välja lunchtid och man kan välja den sena lunchen eller den tidiga lunchen, och man kan välja tillsammans med de kompisarna man vill sitta med och man kan välja under det här 50 minuters lunchtiden, så kan man välja att äta i början av lunchen, i mitten av lunchen eller i slutet av lunchen. Och en tanke med detta är att det ska passa alla elever. Och jag såg ett avsnitt med Anders Hansen nyligen när han pratade med Marianne Mörk. Och då sa Anders Hansen att han har aldrig känt sig så ensam som när han är på mingel.
Det där kan man ju känna igen sig.
Visst kan man göra det. Ja. Och ibland då så kan man känna så här, om jag inte behöver äta med de här klasskamraterna som jag inte trivs med, utan jag äter någon annanstans, så kan jag äta själv. Så kanske man inte känner sig ensam. För det är en stor skillnad som jag tycker att vi behöver ha koll på i skolan. Skillnaden mellan att vara själv och ensam, där själv är något man har valt, medan ensam är något man inte har valt. Mm. Och det är egentligen inget fel i att vilja vara själv. Men vi har ett problem när vi har ensamma elever på våra skolor.
Det är ett jättestort problem, såklart. Jag tror att vi har samma målbild, men vi har olika vägar. Jag vet fler skolor där eleverna får välja sina luncher själva. Och vi får ju utvärdera och se hur vi vill göra till nästa år med våra elever.
Och varför tar vi upp ämnet? Jo, för att vi tror oss veta att lunchen är ett ganska jobbigt segment för många elever på skolan. När det blandas med olika elevkullar, det är en sal som de inte brukar vara i. Det är oftast inte bestämda platser. Det kan för många elever vara ganska utmanande för att faktiskt äta lunch. Att man tänker över hur vill vi ha det så att det blir en trygg och bra plats för alla våra elever.
Jätteviktigt.
Sen, Karin, så kom vi till vårt andra skolprat. Men jag säger lite fel när jag säger vårt, för det var faktiskt ett lärarprat.
Ja, men det var det.
Med den ytterst skickliga pedagogen Helena Sensén. Och det var ju ett så kallat lärarprat. Vad lärde du dig av att lyssna på Helena?
Men det är mycket igenkänning. Hon pratar ju om att hitta sitt kall och att läraryrket är det bästa som finns. Och bilden av vad skola och lärare gör i media, den är så polariserad eller den är inte nyanserad. Så att jag tycker att det här var så fint. Och hon har en jäkligt bra röst också.
Ja, men sannoliken. Och här är det väl superintressant, för jag satt och tänkte när jag lyssnade på det att vi skulle behöva fler lärarröster i det mediala sammanhanget i Sverige. För just nu så har vi väldigt många röster om skolan, men ganska få är lärare. Utan jag tycker att det blir en ganska onyanserad, ganska tråkig bild av skolan. När många som faktiskt jobbar i svenska skolan kan se en mycket, mycket mer positiv bild.
Ja, men absolut. Och jag har tänkt mycket på det här med sitt kall och så. För att, och jag tänkte, när jag lyssnade på henne så tänkte jag så här, men om jag skulle hålla ett lärarprat, vad skulle jag prata om då? Men jo, men då skulle jag prata om Lars-Erik Larsson. Lasse, som var min lärare på mellanstadiet.
Hoppas Lars-Erik Larsson lyssnar.
Ja, det hoppas jag verkligen. Men han var min lärare på mellanstadiet. Han var fantastisk. Jag var hans favorit, trodde jag. Det visade sig att alla trodde det. Jag var duktig på sport och han satt alltid upp så här, när jag var med i tidningen i Katrineholms Grind, då klippte han ut och satte upp det på en anslagstavla. Men det gjorde han ju med alla, men han fick mig att känna mig speciell. Och när jag slutade sexan så tog han mig i armen och så sa han, lova att du blir lärare när du blir stor. Och då sa jag, ja Lasse, jag lovar. Och sen så jobbade jag nog medvetet eller omedvetet emot det där att du blir lärare, för att det där har ekat i mitt huvud, att Lasse Larsson, han såg mig och han tyckte att jag skulle bli lärare. Men undrar ju varför, såklart. Så jag pluggade absolut inte lärare, jag pluggade till kulturvetare, men jag började undervisa i spanska för vuxna under universitetstiden. Och sen så hade jag ett extra knäck som någon typ av kulturrecensent på en tidning, och jag mådde alltid så dåligt när jag hade skrivit någonting. Det var liksom inte det jag drömde om. Jag funderade jättemycket på vilket avtryck jag gjorde genom mina texter. Och så samtidigt så upplevde jag typ glädjen i att undervisa och hänga med de här vuxna personerna som ville lära sig spanska. Och jag insåg att Lasse hade ju haft rätt hela tiden, för det är nog ett kall. Nu undervisar jag ju inte längre. Jag är ju mentor eller handledare. Jag har blivit nominerad till Lärargalan. Jag är helt chockad. Tack, tack, tack. Jag blev så förvånad. Egentligen så undervisar jag ju ingenting, men det har blivit så nu under våren att jag har en mentorsgrupp på 17 elever, en nya. Men det är ett kall för mig att vara i skolan. Jag älskar att vara med unga. Vet du vad damma betyder?
Damma?
Ja.
Och jag antar att du inte syftar på termen att man dammar av och städar.
Nej, det kan ju betyda att man städar. Men som om en elev säger sig, helgen så dammade jag. Då har inte den varit hemma och städat.
Nej, men jag
utan
inte
då har den ätit. Man dammar, man liksom dammar hela kylskåpet. Man äter upp allt. Det där hade ju inte jag vetat om jag inte hade jobbat med ungdomar. Och det roliga är så här att min dotter säger också damma.
Ja.
Jag trodde att det var något så dialektalt från stället där jag jobbar. Men nej. Det här är... Dina barn dammar också antagligen. Inte sina rum, utan ditt kylskåp.
Måste ju hem och fråga mina barn om de vet vad det här är. Och i andra änden fråga eleverna på skolan om de vet vad det här är. Och gammal jag känner mig nu när jag inte visste det här.
Och jag är ju dessutom äldre än vad du är. Jag hänger mycket med ungdomar. Och det ger mig så otroligt mycket.
Mm.
Det är fint.
Mm. Helena pratar ju också vidare om att hon inte ville ha det där tysta klassrummet, utan att hon ville ha ett levande klassrum där hon hör eleverna och att de har röster.
Återigen så är ju lärarperspektivet och lärarrösten så viktig. För det vi läser i debatten, tänker jag, det är ju så här, det ska vara katederundervisning och det ska vara ordning och reda, vad det nu betyder. Men det Helena pratar om är ju att hon vill ha en studiefokuserad miljö, tänker jag. Det är också intressant, för jag är ute och observerar mycket nu, observationsveckor, när vi besöker undervisningen och tittar på så här, kunskap, är den tyst? Hur kan jag observera ett lärande om det är helt knäpptyst? Kan jag se att elever lär sig? Eller kan jag höra det i mina observationer? Så det är klart att ibland måste det vara tyst, helt tyst vid en lärargenomgång. Men när eleverna sitter och jobbar så behöver de ju få sätta ord på det de arbetar med.
Och diskutera med en kompis.
Ja.
Så man kan ju förstå vad Helena menar där. Jag har också observerat ganska mycket de senaste veckorna. Och något som jag slogs med, det här med studiero eller studiefokuserad miljö, tycker jag är bättre än studiero, om man ska vara ärlig. Det är placering av eleverna i klassrummet.
Vad tänker du kring det då?
Nej, men jag tänker mig att jag såg mycket var att man omplacerade eleverna i klassrummet. Det vill säga, man flyttade på en elev som kanske hade tagit sig en plats där det inte funkade så bra, där det blev för mycket snack eller för lite arbete gjort. Och då slog det mig så här, visste man det, att det skulle gå så redan innan lektionen? Jag tror svaret är ja.
Mm.
Att man kan se ord där det behöver jag hålla koll på. Och då tror jag att man har tjänat jättemycket på att placera eleverna, eller eleven, eller placera alla eller placera några redan innan, så att de slipper släpper det här misslyckandet. Att okej, nu gick det inte idag heller. Nu blev jag omplacerad. Så jag har reflekterat mycket kring som placera kontra omplacera. Där jag då är väldigt för att placera.
Ja, och jag har ett jättegott exempel. Purfärskt från i tisdags när jag observerade SO i årskurs 7 föreläsning. Så då är det väl 35-40 elever i en liten arena där läraren står framme vid tavlan och körde en PowerPoint-presentation. De har fasta placeringar. Det var fantastiskt att se. Eleverna visste precis vad som förväntade sig av dem när de klev in i klassrummet. Petri pratade om att när eleverna kommer till skolan så blir de elever. Det är en annan roll. Den här läraren har ju lyckats med det verkligen. För att eleverna visste vart de skulle sätta sig, hur de skulle sitta. De visste att de inte skulle ta upp sina datorer, för det gör de inte på föreläsning. De visste att de skulle ha upp sina anteckningsböcker. De visste att de ska räcka upp handen om de har en fråga eller vill kommentera någonting. Det var liksom 40 minuters njutning för mig. Och säkert för eleverna också, för det var riktigt, riktigt, riktigt fint. Så de har jobbat med det här hela sjuan. Eleverna vet vad som förväntas av dem. Ingen behöver gå fel.
Också Petri. Lära eleverna att vara elever.
Ja, lära eleverna att
jag tänkte
vara
på en annan sak med Helenas skolprat innan vi går vidare.
Ja.
Och det är att det här med att hitta sitt kall eller hitta sin yrkesverksamma jag, som Helena gjorde sent om sidor eller lite senare i läraryrket.
Mm.
Så jag har på min skola som strategi att de eleverna som har gått ut min skola sen genomgått gymnasiet, som jag tänker att det där kan bli en riktigt bra lärare.
Mm.
Jag tror att den har stora förutsättningar.
Ska du göra som Lasse Larsson och ta dem i armen och säga lova att du blir lärare när du blir stor?
Jag gör som Lasse Larsson, fast då är de redan där och säger vill du komma och arbeta hos mig ett år som någon roll, inte lärare, på skolan. För att de ska lära känna skolan som den faktiskt är.
Mm.
Och då menar jag inte min skola utan skolvärlden.
Ja,
för den är så mycket bättre enligt mig än vad medias bild gör sken av. Och den första läraren som jag tog in som blev klar med sin lärarutbildning och blev anställd som lärare hos mig.
Han
kom som resurs, sen iväg och plugga som lärare och fick anställning som lärare förra året. Och augusti 2025 kommer en andra som har gått den banan, det vill säga får anställning på skolan som resurs, sen går lärarutbildningen, sen kommer tillbaka till skolan som färdigutbildad lärare. Så jag tror att vi har ett jobb att göra, att ta hand om de personer som vi tror kan göra skolan till en ännu bättre plats för våra ungdomar.
Jag tror, för det är så betydelsefullt att någon, precis som Lasse gjorde, jag tror att du skulle bli en jättebra lärare, att någon säger det. Det är också att liksom se eleverna.
Men ska vi inte göra ett skolprat med Lasse?
Lasse, men jag kan kolla upp Lasse, ja. Vart han tog vägen.
Lasse, all cred till dig om du lyssnar.
Vi träffade också Pia Scott, hörru.
Ja!
Det gjorde vi, och det var väldigt inspirerande. Och ibland tänker jag att jag kanske också borde börja dansa som Pia, för hon var så himla glad. Hon gick ju på någon slags Let's Dance och körde cha-cha-cha och rumba och en del danser. Men vi pratade om hälsa, lärande, hälsofrämjande bedömning. Och då nämnde ju du också vilken din favoritpodd var.
Jag nämnde aldrig vilken det var.
Nej, du nämnde att du hade en.
Jag kommer att nämna det snart.
Snart, vilken cliffhanger. Men vad lärde du dig från det?
Nej, men Pia, jag har lyssnat till Pia ett flertal gånger, inte bara i podden det här läsåret. Och jag tycker man lär sig så mycket. Hon är en så skicklig, ska jag säga, pedagog eller inspiratör. Eller så här. Jag tycker hon är så duktig.
Mm.
Bland annat något som jag vet att både du och jag har tagit med oss. Och som jag tyckte Pia sa att hon kanske hade snott av någon, men det var hon som sa det till oss.
Ja, hon har snott av någon, men hon sa det till oss, precis.
Att elevhälsa är ett verb. Mm. Vi elevhälsar. Det är något som vi gör varje dag. Elevhälsan är inte någonting där borta någon annan, utan du och jag och alla andra som jobbar i byggnaden behöver elevhälsa varje dag för en trygg och bra skola och för att ett lärande ska till.
Och det börjar liksom, jag tror att vi sa i avsnittet, det börjar redan när man kliver in i skolan.
Mm.
Jag tar tillbaka det, det börjar redan när man ser eleverna på skolgården innan man kliver in i skolan.
Ja, och ska man ta tillbaka det till Petris avsnitt så kan vi förbereda eleverna för terminsstarten genom att tydligt beskriva vad det är som komma skall.
Mm.
Och få dagar så är Petri som inte går på ordinarie schema, för det är jättetufft för många av de här eleverna. Så vi elevhälsar året runt.
Verkligen, förutom på sommarlovet.
Ja, då
släpper vi
då
det här.
Släpper vi det.
Då släpper vi kallet. Mm. Men visst är det så att Pia också pratar om preskriptiva elevhälsan?
Ja, men det gjorde hon. Och hon gjorde en stor skillnad mellan elevhälsoteam och elevhälsoarbete. Mm. Och det är egentligen den synen som gör... Kan man få till att alla på skolan bedriver ett elevhälsoarbete, så kommer man ju bort från den preskriptiva elevhälsoteamet. Givetvis ska vi ha ett elevhälsoteam. Det är jätteviktigt att ha ett elevhälsoteam. Men det är någonting annat än att vi alla bedriver ett elevhälsoarbete, som då ska genomsyra hela våra verksamheter. Från alla lärare upp till biträdande rektor och rektor, men också de som städar våra lokaler, till de som lagar våran mat, till de som serverar våran mat, eller vilka det nu än är. Så bedriver vi alla ett elevhälsoarbete.
Det är verkligen, verkligen jättesant. Vi har kollat mycket på lärmiljö. Jag tror att ni också har pratat lite lärmiljö. Jag tror att många skolor pratar det just nu. Vi har läst SPSM:s kartläggningsmaterial kring lärmiljö, där man dels får man ju läsa en del och lära sig vad innebär pedagogisk lärmiljö, vad innebär social och fysisk lärmiljö, men sen ser det också som ett kartläggningsverktyg med olika graderingar eller beskrivningar, och så det har vi i elevhälsoteamet påbörjat under våren, och vår tanke är att vi under våra kvalitetsdagar i juni skulle vilja att lärarna också gör det, för att liksom rikta blicken på vad i vår lärmiljö behöver vi jobba mer med. Är det den fysiska, är det den pedagogiska, är det den sociala, och vad är bra aktiviteter framåt så? Så det har verkligen varit en bra grej för oss. Håller ni på med något liknande?
Ja, men jag tycker, alltså det här med en tillgänglig lärmiljö är ju någonting som man jobbar med kontinuerligt egentligen alltid. Och jag tycker aldrig att man kommer fram till ett facit som man är helt nöjd med, utan man ser förändringar egentligen hela tiden i hur man vill ha sin lärmiljö. Men jag tror att en stor grej som Pia var inne på, att man jobbar systematiskt med lärmiljön, både den sociala och den fysiska lärmiljön.
Mm.
Att man utvärderar löpande och att det finns ett mål med den.
Ja, och nu när vi är ute och observerar, det är ju inte för att kontrollera läraren, utan det har ju också att göra med lärmiljön, ja, såklart. Så att de här sakerna vävs ju in i varandra hela tiden. Det är en evig process.
Som lyssnarna har väntat. Ja,
vad är din favorit?
Som de har väntat. Pia pratade om att vi behöver personal på våra skolor som ser helheten.
Just det.
Och att vi har personal som ser sin del i helheten. Alla har inte förmåga att se helheten. Att då se sin del i helheten. På nyckelpositionerna på skolan. Säg att det är första lärare, säg att det är arbetslagsledare, eller vilka nu nyckelpersoner ni väljer att ha. Mm. Så behöver vi personer som ser helheten på skolan. Och min favoritpodd, den här är ju klart tvåa, är ju en podcast som heter When We Were Kings.
Handlar det om hockey?
Nej, fotboll.
Ja, det handlar om sport.
Ja, men det finns mycket beröringspunkter med
sport. Är det på English?
Nej, den är på svenska. Okay. Erik Niva.
När vi var kungar.
Precis, och då tar man avstamp i ett fotbollslag, något årtal någonstans. Och så kollar man på samhällsstrukturerna runt omkring fotbollslaget. Så det handlar inte om vem som gjorde mål i 85 minuten, utan det handlar snarare om hur Sovjet och Ryssland har möjliggjort pengar in i Premier League till exempel. Eller ebolans utbredning i Afrika samtidigt som det ska bedrivas fotboll och så vidare.
Vilket är ditt favoritavsnitt? Nej, då? För då ska jag lyssna på det.
Jag har många. Mm. Men det om Liverpool och Hillsborough-katastrofen, det är någonting som du behöver en näsduk för att lyssna på. Kör inte bil samtidigt, för du kommer inte kunna se av alla tårar som kommer, utan du behöver stanna bilen. Det har faktiskt hänt på riktigt. Det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Och sen finns det ett lag, jag gör ju bort mig kanske lite nu med uttal och sånt där, jag är inte riktigt helt säker på att säga rätt, men det finns ett brasilianskt lag som tog sig från gästskåsserien upp till den högsta finalen som går att få i Sydamerika. Chapecoense tror jag de heter. Och det, jag ska inte säga vad som händer, men lyssna på det.
Kommer jag gråta?
Men ja.
Oh,
ja, det kommer du.
Okay,
Pia,
men jag
Scott.
Ja.
Jag lyssnade på avsnittet om Pep Guardiola. Pep Guardiola är idag tränare för Manchester City. En gammal storspelare i bland annat i Barcelona. Och han pratar väldigt mycket om att om på vissa positioner behöver jag spelare som ser helheten på plan. Det vill säga inte min passning, utan när min passning har skett så sker den löpningen som gör att den passningen kommer och det avslutet tas. De spelarna behöver jag på de här positionerna. På andra positioner behöver jag spelare som ser sin del av den här helheten. Och då satt jag och tänkte när Pia Skott pratade, precis som i skolan.
Ja, men precis som i skolan. Ett tag trodde jag att jag skulle behöva säga hej och välkommen till fotbollspodden. Men jag fattar vad du menar.
Ja, att bygga ett lag inom idrotten eller att leda andra människor inom idrotten, det finns jättestora likheter med att bygga ett team på skolan som fungerar, att bygga en klass där det fungerar, eller då att leda klassrummet eller leda en verksamhet eller vad man nu än leder. Det finns många beröringspunkter här. Pia Skott var det,
ja,
vilket
det var
avsnitt
Pia,
det var.
Ja, det var himla bra.
Och sen så hade vi efter det ett skolprat om undervisningsutmaningar, eller snarare ett redskap för att kartlägga undervisningsutmaningar med Inger Eriksson, Ann-Sofie Jägerskog och Sebastian Björnhammar. Inger var ju fast bestämd i att det här är något som alla skolor bör jobba med. Och jag var ju lite mer inne på att det finns kanske lite olika utmaningar som olika skolor har, och att man vissa skolor kan behöva jobba med sin lärmiljö innan man börjar jobba med undervisningskvalitet, att man behöver jobba med tryggheten att eleverna faktiskt går i skolan innan man går in på detaljer kring undervisning och så här. Och jag vet inte vem som har rätt och vem som har fel, för undervisningen, givetvis ska vi alltid jobba med undervisningen, och att detta är ett redskap som är bra utan allt rimligt tvivel.
Och att lärare ibland har svårt att sätta fingret på vad som är det utmanande. Är det vet vi ju. Och i samtal ibland när man ställer frågan så kan man inte riktigt få ett svar. Så jag tror verkligen på verktyget. Jag tror, eller jag vet, att det är viktigt att ha pedagogiskt didaktiska frågor oftare än vad man kanske hinner med. Det tror jag på. Och jag tror på att för att kunna lägga tid på och jobba med undervisningsutmaningar och kartlägga, det behövs tid.
Det behövs. Och det här verktyget, det är ju ganska enkelt i sin utformning. Mm. Men det blir så väldigt tydligt när man bara sätter sig ner och faktiskt kartlägger.
Och också tänk den diskussionen i lärargruppen, liksom komma fram till det här. Vilken typ av kunskap kommer de här diskussionerna att leda till som kan gynna undervisning? Så jag tror att det får ringa på vattnet också. Så jag hoppas att vi på min skola kommer jobba lite mer systematiskt med det här under nästa år.
Ja. Och det kan jag säga, det kommer vi göra även på min skola. Vi har redan bestämt att vi implementerar det här verktyget från augusti i våra så kallade ämneslag. Och det ska bli superintressant att från en podd, ett skolprat om det, till att faktiskt se det här i verkligheten i augusti. Jätteintressant.
Superintressant. Nästa då. Gud vad många poddar vi har gjort. Men vi har bara poddat med en världsstjärna.
Ja.
Och det är ju inte vilken världsstjärna som helst. Det är ju en OS-guld och VM-guld och EM-guld medaljör. Och det har precis varit inomhus VM i friidrott dessutom. Men vi träffade ju Carolina Klüft.
Det var ganska stort.
Det var stort. Vi var pirriga. Vi träffade henne inte utifrån att hon är Carolina Klüft, utan hon är ju jobbar på Generation Pep. Det var därför vi träffade henne. Vad tar du med dig från det avsnittet, Niklas?
Ja, men framförallt vilken begåvad människa Carolina Klüft är, och vilka sunda värderingar kring idrott som hon förmedlade. Hon var ju väldigt tydlig med att hon inte vill vara ansiktet utåt för en OS-guldvinnare, utan snarare för rörelseglädje. Och det sa jag ju till henne under programmet att jag tycker att hon är. Och det hävdar jag än idag. Verkligen en inspiratör. Jag tar också med mig hur vi i skolan har möjligheter att faktiskt påverka elevernas motion, rörelse, kostvanor genom ganska, ganska små, enkla medel. Och jag tyckte det var ett superintressant avsnitt. Vad tycker du, Karin?
Ja, men jag tycker det. Och jag vet ju att du berättar berättade för mig hur ni jobbar till exempel med veckans utmaning. För att ibland så fastnar man i så här, men om vi bara hade, om vi bara hade, om vi bara hade, mm. eller hur?
Ja.
Men, och då är det så befriande att du berättar om veckans utmaning.
Ja, det är egentligen inte så himla stort, men målet är ju att eleverna ska få en rolig utmaning. Det startar med att vi har ett aktivitetsråd. Och det är någonting som jag tog med mig från, jag hade startat det innan, men jag tog med mig det från Carolinas skolprat, hur viktigt det är att ha ett aktivitetsråd som leds av lärarna, men där elevernas röster också får höras. Det här aktivitetsrådet har jobbat fram något som vi kallar för veckans utmaning. Och det är till exempel så att en lärare på skolan spelar in hur många armhävningar kan man göra på 30 sekunder. Och så filmar vi det och så visar vi det för eleverna måndag morgon. Och så ska ju eleverna slå detta de har veckan på sig. Det kan vara allt från att man springer ihopbundna. Hur många klarar av att springa ihopbundna i takt och, eller jonglera och sådär. Och det som har hänt är ju att vi ser våra elever göra detta på rasten. De har ett syfte med rasten. De har ett mål, de vet vad de ska göra. Många av våra elever kommer ut på rasten och känner jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad jag ska vara med. Men nu ser vi mycket jag vet. Vi har ju bestämt att vi ska springa ihopbundna eller jag ska prova att göra armhävningar.
Hur ofta är du ute och rastvaktar?
Nej, men jag kan inte säga att det är en viss antal. Jag försöker vara ute några gånger per vecka. Ja. Vissa veckor är jag ute mer, andra veckor är jag ute mindre. Men några gånger per vecka vill jag vara ute på rasten. Jag tycker att det är mycket av de sociala gemenskapen och hierarkier på skolan och subtila små saker ser man på rasten. Mm. Och jag, får jag säga det, jag gillar inte ordet rastvakt.
Nej, det är ju inte jag heller.
Rastvärd.
Rastvärd, ja, jag håller med.
Där jag ser positivt på att både jag själv och andra på min skola inte står och vaktar när barnen spelar king utan var med och spela king. Det bygger relationer. Och apropå veckans utmaning, man utmanar en lärare i jonglera eller sådär. Det blir också ett relationsbyggande. Man börjar prata med varandra om det och så hittar man nya både vuxna och elever som man bygger nya relationer med. Så det har varit toppen.
Men veckans utmaning, den kommer jag att stjäla. Jag tänker, vi gjorde ett avsnitt för länge sedan med skolgårdsläraren Gustav Sund också pratade mycket om organiserade rastaktiviteter. Nu jobbar nog han på en större skola där det finns utrymme att ha den typ av tjänst. Men man behöver inte tänka superstort för att organisera upp. Vi har vissa dagar i veckan så är det väldigt organiserat för fyren och femmorna vad som sker på rasten. Så, och sen vissa dagar så är det lite mer fritt att de får välja. Och vi är olika. Jag är alltid på måndagar ute och värdar. Mm. Vi är alltid två vuxna. Så en är på innergården och en är på yttergården. Så antingen ser man på fotbollen och eller ser man på innergården och kanske gungar eller studsmatta eller vad det nu kan vara, basket. Så. Man mår så bra när man kommer in och har fått frisk luft på betald arbetstid. Det är inte alla som får,
nej,
men det får man.
Och jag tycker att det var så himla gulligt, för när vi får nya fyror och femmer, då har jag som taktik att jag är ute med dem på rasten väldigt mycket mer än ett par gånger i veckan för att lära känna de här grupperna. Det är ett bra sätt att lära sig namnen på dem till exempel. Men när jag har spelat king med dem i ett par veckor så tänkte jag, nu trappar jag ner det här. Då satt jag och jobbade på mitt kontor emellanåt och så kommer de in, jag har köpt upp en dörr, men vi säger att det knackar på dörrkarmen då. Och så kommer de med fyra och femma. Hej, vill du vara med och spela king med oss? Jag tycker det är så härligt på något sätt.
Ja, men det är jätte... Och det är så, i början av terminen så åt jag mycket med fyra och femma. Precis av samma... Så jag vill få koll på vilka de är och så. Och då är det en kille där som alltid säger, nu har inte du och jag ätit lunch ihop på länge. Så bara, ja, nej, men jag kan komma och äta lunch med dig. Mm. Det är verkligen så.
Och apropå lunch, Karin... Ja. Carolina Klyft pratade ju en del om lunch och lunchservering.
Återigen lunchen.
Tog du med dig någonting från det samtalet?
Ja, men jag tog med mig att vi behöver en variation. Alltså att vi måste lära eleverna att testa olika saker. Tankar kring hur vi ser till att matsalen ser ut. Det ska vara trevligt att komma dit. Vi äter ju pedagogisk lunch med eleverna. Det är ju en jättestor fördel vi har. Det är alltid vuxna där. Jag har typ lunchrastvärd några dagar i veckan och då så säga hej till eleverna och sen se till att det är lugnt i kön. Ibland så gör jag såna jägarvila-utmaningar medan de står och väntar. Alltså, så det är också ett sätt att skapa relation till eleverna. Se till att det är snyggt, att det är ordning och reda, att de städar undan efter sig, att eleverna äter. Ibland så ser man att eleverna som inte äter, och då får man liksom truga lite så här, men jag vill att du testar. De kanske inte känner igen maten, eller, så det är viktigt.
Jag hade värdskapet för en skolkonferens, en teachmeet på min skola för några månader sedan. Och jag vet inte om igenkänningsfaktorn är hög här. Jag vet inte, men jag hoppas det. Och jag visste inte om att detta var en stor grej. Men säkert 20 lärare från andra skolor kom, och så kom det fram och sa, vad genialiskt ni har gjort med det här. Och jag tänkte, va? Och då är det som så här, jag vet inte om igenkänningsfaktorn är hög som sagt, men det ligger tallrikar innan man ska ta mat. Eleverna tar inte den översta tallriken. Av rädsla att någon har tagit den. Så de tar på flera tallrikar för att gräva fram någon underifrån. Och helt plötsligt så har eleverna, massvis med elever, tagit på alla tallrikar. Mm. När det egentligen är syftet är att inte få en tallrik man tagit på. Så vi har lagt tallrikarna upp och ner.
Det har vi också.
Har också gjort det?
Vilka genier vi alltså, är. Jag, eller vem det nu är som har kommit på det.
Jag vill verkligen säga att det inte är min idé. Utan det är min fantastiska matbespisning. Och när jag kom dit en gång och slog dem upp och ner och tänkte, vilken enkel grej. Eleverna tar nu den översta
tallriken. Du tänkte så här, vem har lagt dem åt fel håll? Jag lägger tillbaka dem. Nej, men det är inte jag som är geniet på min skola. Utan det är ett annat geni som också har gjort det. Jag tycker också det är ganska enkla saker.
Och sist ut, eller ja, senast ut, så träffade vi då Caroline Snäckerström Sims.
Ja, men det här var så bra. Vad tar du med dig?
Nej, men för det första måste kanske vi säga så här, vilken härlig känsla. Det seglade ju ganska snabbt upp, jag vet inte, var det topp 40 i alla fall, den mest lyssnade podden på utbildningssidan.
Kan det ha varit något sånt? Det var bra.
Ja,
men många lyssningar.
Ja, många lyssningar.
Men det är också lyssnarnas önskeavsnitt.
Det var det jag tänkte komma till.
Förlåt.
Att det var intressant, eller vad kul var att få spela in ett avsnitt som vi vet var efterlängtat. Ja. För det vet ju inte vi annars. Vi kan ju gissa oss fram, men det här var verkligen att många av er har skrivit till oss och vill lyssna på just en podd om särskild begåvning. Så det var ju intressant på det sättet. Och vad tar du med mig? Jo, men det första som jag tyckte, det var ju faktiskt på Niklas nitiska blickfrågan.
Just det.
Men då var det ju kring det här med varför inte din diagnos och likheten med autism och sådär. Men Caroline svarade ju så bra på det om diagnoshets. Vad tänker du om det?
Nej, men det blir ju så här, vi har ju haft mycket fokus på NPF tidigare i podden, som är diagnos. Autism är en diagnos, ADHD är en diagnos.
Och ett rejält problem för många.
Precis, men när hon säger så här, att vara intelligent är ingen diagnos. Vi pratar diagnoser och det är ett diagnosfokus. Och jag tänker också återigen på den kloka psykologen som sa att samhället får så många diagnoser som det förtjänar.
Ingrid Wiborg Nordslätten.
Precis.
Och nu pratade vi om förra årets avsnitt.
Ja, precis, att det är en hets. Vi lever i ett rätt hårt samhälle just nu. Men jag tycker att det blev en väldigt bra balans mot det vi tidigare har pratat om. Och det jag också tar med mig, det är ju att istället för att se särskild begåvning som ett problem eller en utmaning, se varje elev. Vi återkommer ofta till att vi måste vara nyfikna, och att vara en skicklig person i skolan, det handlar om att fortsätta vara nyfiken. För när vi slutar vara nyfiken, det är då som det blir problem. När vi försöker bara placera in saker och ting i fack för att vi inte orkar vara nyfikna. Vi måste fortsätta vara nyfikna och ställa frågorna.
Ja.
Vad tar du med dig?
Nej, men dels det som du pratar om är jättemycket, men jag satt också och blev lite häpen när Caroline sa att många fortfarande använder enkom IQ som bedömningsgrund för särskild begåvning. Då Caroline och många andra forskare nu är inne på att man kan vara särskilt begåvad inom konst eller musik eller andra delar än just IQ. Och hur svårbedömt det då också blir. Och sen kommer då till frågan, är det ens viktigt att bli kategoriserad som särskilt begåvad? Eller är det viktigare att hitta en utmaning, en stimulans som faktiskt berikar mitt lärande för alla elever i klassrummet, inklusive den här typen av elev? De tankarna har jag haft mycket.
Ja, och eftersom hon också säger sig för ungefär 5% av befolkningen är särskilt begåvade. Det borde synas på våra skolor där vi jobbar också. Och det har jag gått funderat på lite grann. Utmanar vi dem här, eller har vi koll på att de är väldigt begåvade inom olika ämnen? Och hur utmanar vi dem? Hur stöttar vi dem? Accelererar vi? Berikar vi? Vad gör vi?
Och här var ju Caroline också väldigt tydlig med ett litet tips. Och det var ju att stirra er inte blindar på barnets biologiska ålder.
Precis.
Utan alla barn och elever behöver få möjlighet att studera i sin egen takt. Både de som ligger lite före de övriga och de som kanske ligger lite efter de övriga.
Niklas, det känns ju som att vi summerar ett helt år. Det gör vi ju inte. Poddåret är ju inte slut. Vi har några till avsnitt som vi ska spela in här. Vi har ett avsnitt som kommer handla om läsning eller läsfrämjande arbete när vi träffar Ekens skola i Stockholm.
Och som har blivit prisade, eller hur?
Ja, de har vunnit stora läspriser, tror jag det heter. Mm. Det kommer ett avsnitt som jag ser verkligen fram emot.
Jag med.
Härligt. Och sen har vi ett till avsnitt på gång. Vad handlar det om?
Det är med Patricia Diaz och handlar om AI. Och när det gäller AI så är det ganska snabbt och intåg i våra skolor. Och en del vet jag strävar mot AI, andra jobbar med AI. Här ska vi prata med Patricia Diaz om AI i skolan. Och vi skulle faktiskt vilja ha er hjälp, ni som lyssnar med detta, att skicka gärna in era frågor som ni önskar att vi ställer till Patricia på skolprat@kunskapsskolan.se.
Det kan ju vara så här, hur kan jag dra nytta av AI i min undervisning, eller hur kan jag dra nytta av AI i min planering eller i min bedömning, eller vad ska jag vara försiktig med när det gäller AI? Alltså alla olika frågor. Niklas, är det någonting du känner så här, det här vill jag lära mig mer om?
Ja, men det är så svårt tycker jag att snäva ner på någon enskild grej, men jag tycker så här, i år har vi haft lite elevhälsoarbetesfokus. Jag ser ju jättegärna att vi fortsätter att fördjupa oss i elevhälsoarbetet. Jag skulle jättegärna bjuda tillbaka Pia Skott, Christian Lundahl, och få höra lite mer om deras senaste avhandling, hälsofrämjande bedömning.
Yes.
Skulle varit jätteintressant. Vi har varit inne i den här podden om lärmiljöer. Mm. Skulle varit jätteintressant att fördjupa oss i det. Känner du någonting, Karin?
Men jag håller med dig. Någonting som du garvade lite åt när jag hade skrivit, som jag vill prata mer om, det är schemaläggning.
Ja.
Men jag tänker så här, utifrån lärmiljö. Alltså jag är inne i elevhälsan, men hur kan vi då rigga, skapa ett schema som skapar de bästa förutsättningarna? Hur långa ska en lektion vara för att det ska vara optimalt för eleverna? Ska det vara 40 minuter? Ska det vara 45? Ska det vara 50? Ska det vara 60? Vad säger forskningen? Det där, det vill jag diskutera. Och ett bra schema för eleverna, är det samma som ett bra schema för lärarna? Sen vore det ju skoj att prata med någon elev. De är ju så kloka, de där. Undervisning såklart.
Ja, det kände vi båda när vi hade pratat med Inger, Sebastian och Ann-Sofie. Att mer poddar kanske om just undervisningskvalitet. Ja.
Niklas, vi har sagt det. När jag började podden efter ett år, då kände jag att jag var orolig att nu har vi nog poddat om allt. Jag vet inte hur många år jag har jobbat med det här nu. Är det 5? Och det är fortfarande så att det rasslar till i skallen att jag kommer på podden.
Du är ju den stora idésprutan. Mm.
Men du hakar ju på det mesta.
Ja. Och jag sa det, och det står fast vid än idag, att när jag presenterade som poddvärd tillsammans med dig, du är Batman och jag är Robin.
Batwoman, om jag får be.
Sorry. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Skolprat är en podd om skola, undervisning, hälsa och lärande med oss, Niklas Åkerblom och Karin Rådberg. Skolprat produceras av Kunskapsskolan, och oss når ni enklast på skolprat@kunskapsskolan.se. Hör gärna av er och tack för att ni har lyssnat.